Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Radio Play.
Hej och välkomna till podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare.
Och mig, advokat Martin Persson.
Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid.
Försvara perspektivet, det enda perspektivet som räknas.
Idag ska vi prata om någonting som egentligen hela sommaren handlade om i brottmålsvängen här, eller överhuvudtaget i media, nämligen A$AP Rocky. Och vi besitter lite speciell kompetens på det här området, så tillvida att du, Martin, du var försvarare för en av A$APs, var det vänner eller ordningsvakt eller livvakter?
Det var en av hans vänner, men också en person som jobbade för honom. Och han var tillsammans med den här kända artisten A$AP Rocky misstänkt för att ha misshandlat en person.
Okej, okay, så att, idag är tanken att vi ska gå behind the scenes på A$AP Rocky-fallet. Och jag blir intervjuaren, Martin, och du ska få berätta så mycket du bara kan.
Precis, och rätta till de felaktigheter som faktiskt finns. För att när media rapporterar så rapporterar de gärna, men de kanske inte alltid rapporterar rätt. Och det är det vi ska försöka justera till också, utöver det som de smaskade detaljerna som jag vet att du vill åt.
Men du, Martin, får vi prata om klienter hur som helst?
Det får vi inte. Vi har ju en absolut tystnadsplikt, men den kan hävas av klienten. Så att jag har i det här fallet frågat min klient om det är okej att jag pratar om det här och frågat honom också vad jag får prata om. Så att allt vi kommer prata om här idag, det är okej för min klient. Så att det var också en fråga vi fått, jag vet, i podden, och folk skrivit in till oss: kan inte prata om egna mål? Och varför pratar ni inte om det målet och det målet som ni har varit med i? Och då är ju svaret just att vi har tystnadsplikt. Vi måste få godkännande från klienten först. Och dessutom få ett okej om vad vi kan prata om, vad vi inte kan prata om.
Du kan väl för dem som möjligen har missat det här, vad handlar det A$AP Rocky om?
Kort kan man förklara det som att det var tre personer plus en livvakt som blev förföljda av en person som då var det påstådda brottsoffret. Han som påstod, eller han som hade blivit misshandlad, det kan vi faktiskt säga med säkerhet. Och då var det först och främst förföljande där den personen trakasserade min klient och de övriga. Och sen så är det lite oklart vad som hände, för då stängdes filmkamerorna av. Ingen riktigt vet vad som hände, men det som är själva knäckfrågan i målet, det var att A$AP Rocky, min klient och den tredje personen plus den här livvakten, alla de påstår att vi blev attackerade, eventuellt med en kniv eller någon annan skarp föremål. Och då var vi tvungna att försvara oss. Och helt plötsligt då kommer den här berömda filmklippet in där man ser A$AP Rocky kasta iväg den här påstådda brottsoffret. Och då är helt enkelt frågan: 1. Blev de attackerade så som de påstår? Och 2. Hade de flaskor när de attackerade? Och 3. Använde de för mycket våld om de nu hade rätt att försvara sig själva?
Okej, så du har ändå ganska många rättsfrågor i någonting som i mina öron låter som något vanligt krogslagsmål eller liknande.
Precis, och det var inte ett vanligt slagsmål på stan, utan detta var ganska juridiskt komplext. Och det är det vi ska försöka räta ut här idag. För det som många tror att det handlade om, det var det här förföljandet. Det vill säga att det var en person som var väldigt jobbig och var lite obehaglig och förföljde efter den här kändisen och hans gäng och hans kompisar. Och att det var det som var själva den här situationen som skulle då utgöra nödvärn eller självförsvar, som det kallas.
Ja, att han tröttnade helt enkelt och sen kastade ner honom på marken.
Precis, och då var tro media och fortfarande tro media och de flesta personer i Sverige att har man rätt att försvara sig mot det? Och där är alla överens och var alla överens att nej, det har man ju inte rätt att försvara sig på det sättet. Men det var inte det målet handlar om. Media hade gått ut under den viktiga delen av rättegången när man faktiskt beskrev om vad det handlade om. Och det var ju just att alla de här tre killarna som var misstänkta, de har från dag ett i polisför fortsatt under rättegången berättat att nej, det var inte därför som vi kastade iväg honom och försvarade oss. Utan anledningen var, det var att han och hans vän helt plötsligt attackerar livvakten. Och de tror, två av dem, att han dessutom har en kniv eftersom livvakten blöder och är skuren i handen. Och då är frågan, har man rätt att försvara sig mot det angreppet och har det angreppet ägt rum eller inte?
Och det är ju en helt annan fråga än om man blir trakasserad lite grann på stan och slår på någon.
Precis, för det som är trakasserierna, det skulle man kunna beteckna som ett ofredande. Mm. Och ett ofredande, då har man ju rätt att svara med ungefär samma våld, lite mer. Det vill säga man kanske kan knuffa tillbaka för att förhindra den personen att fortsätta förfölja. Men där var ju alla överens om att du har ju inte rätt att kanske kasta iväg dem, men inte definitivt att slå någon och fortsätta slå någon flera gånger.
Och åklagaren påstod ju i det här målet att ASAP och hans kumpaner, som jag förstod det, hade använt glasflaskor också som tillhyggen. Varför spelade det roll? Varför var det så viktigt?
Det var jätteviktigt, för att om man nu tycker att de har blivit attackerade, eller rätt sagt om åklagaren inte har motbevisat detta, då får man avgöra det som vi pratade om i tidigare avsnitt, har försvaret eller våldet som man använt då i självförsvar varit uppenbart oförsvarligt. Det vill säga, har man använt för mycket våld helt enkelt. Och har man använt flaskor och huggit och slagit med, då är ju kanske utrymmet ganska snävt.
Det är too much helt enkelt att använda flaskor mot bakgrund av vad de själv fick utstå.
Så det var ju egentligen, om man ska bena upp det, den första frågan som både åklagaren och vi i försvaret var väldigt intresserade av. Åklagaren ville såklart visa att han har blivit huggen med flaskor eller sönderslagna flaskor och slagen med en jättestor flaska i huvudet. Och vi påstod och bevisade, påstår jag, att så inte var fallet. Den första frågan var den här stora flaskan som hade använts, den man kunde se på marken och det glaskross som man kunde höra på filmen. Där var det antingen så att den blev kastad i marken eller sparkad i backen så det gick sönder, eller så var det så som målsägaren påstod, det vill säga han fick en rejäl smäll med en champagneflaska i bakhuvudet.
Men du gick ju ut här innan rättegången och sa att ni i försvaret hade ett S upp i rockärmen. Vad bestod det där S:et av egentligen?
Det bestod inte, och där har också med det fått lite fel för sig. Okay. Det bestod inte av den här stora flaskan och det glaskrot som man såg på marken. Det var den här champagneflaskan som man då kunde visa att den har han inte blivit slagen med, för han hade ingen skada i huvudet. Och blir man slagen med en flaska som väger nästan ett kilo i huvudet, då bör man ju få någon form av skada i huvudet. Eller
vad
på
var
S:et
då?
S:et var avseende de här andra flaskorna. Han påstår att när han ligger på backen, när han ligger på marken, då har de slagit sönder ölflaskor och huggit honom upprepade gånger.
Så ASAP och hans kompanjoner ska ha slagit sönder ölflaskor och huggit honom med det, som ungefär som en kniv då?
Det var det målsägaren påstod, och det är det åklagaren åtalade för. Det vill säga åklagaren påstod också i sin gärningsbeskrivning.
Okej, och du säger att du menar att ni lyckades motbevisa detta. Köpte tingsrätten er motbevisning? Så att
säga. Rakt av.
Vad bestod den av?
Det bestod av egentligen innan rättegången, så upptäckte jag tillsammans med mina medförsvarare att om man beställde ut den högupplösta filmen, det vill säga inte den filmen som den här TMC publicerade på YouTube.
Och TMC, det var en amerikansk mediasajt.
Precis, som skvallar och lägger ut bilder och filmer på kändisar som då ska ha gjort grejer.
Ja.
Men denna filmen kom ju någonstans ifrån, och då kunde man visa att det var en av de tjejerna på platsen, en av vittnena. Det var hennes film och hennes mobil som hade filmat det här. Och då kunde man gå in i den mobilen. Och det gjorde jag, eller krävde det rättare sagt. Hämtade ut den här högupplösta filmvarianten. Och sen så tog jag bild för bild i hela den filmsekvensen. Och sen förstorade upp det med hjälp av ett visst program. Och då kunde man se allas händer under själva det här tillfället, när man ser att målsägaren sitter ner och de här tre killarna är runt honom.
Okej, okay, så att när målsäganden säger att han har blivit slagen med flaskor i händerna, då har du då hittat en film som visar den sekvensen, och så har du zoomat in händerna för att se om det fanns några flaskor eller inte.
Precis.
Och hur var det?
Det fanns inga flaskor, ingen av de händerna, det vill säga livvakten och de här tre personerna. Ingen av de här fyra personerna, det vill säga åtta händerna, höll i en flaska.
Så det var det som var S:et?
Yes, och det var det som vi höll på och konfronterade målsägaren med under förhöret med honom, eller jag gjorde det rättare sagt.
Och får man göra så, hålla på bevisning?
Det får man, ja. Ibland kan det bli lite protester och man behöver en paus och få ett rådrum, men det var ingen som protesterade. Och jag ville ju...
Och vad var anledningen till att du höll på det?
Anledningen var för att den här målsägaren anpassade sina uppgifter hela tiden utifrån nytt material och bytte uppgifter och bytte uppgifter och bytte uppgifter.
Han var lite sneaky helt enkelt, och då tänkte du, nu ska inte du ge honom en chans att anpassa sig till det här.
Jag ville att han skulle berätta tydligt, här har de slagit mig med sönderslagna flaskor, huggit mig med dem om och med när jag sitter ner. Det är man på det, vid det tillfället när man så att säga ser filmen. När jag kan bevisa att de faktiskt inte höll flaskor. Och det sa han. Absolut 100% säker, kunde beskriva det i detalj. Lite olika på olika sätt. Men ändå han var väldigt tydlig med att just vid det här tillfället så en eller flera av dem har haft flaskor och huggit mig med det. Men när jag lyfte fram det och visade bilderna för honom, visade bild på första handen.
Körde upp det på en stor skärm då?
Precis, och visade en hand i taget. Och då började han på först säga att under den här tiondel sekunden som då de här bilderna är tagna med, då ska de ha passat runt flaskan.
Okej.
Och det är plötsligt inte bara flera flaskor, utan det har blivit en flaska.
Det var ett exempel på det här du sa då, att han anpassas hela tiden.
Precis. Så då säger han, men då har nu skickat runt det. Och då förklarar jag för dem att den första bilden och sista bilden, det skiljer ungefär en tiondel sekund eller två tiondel sekunder. Och det är ju kanske inte så sannolikt att man skickar runt en flaska om man inte är stålmannen.
Mm.
Och då bytte han uppgift igen. Och sa att nej, men okej, jag har kanske inte alls det blivit huggen när jag sitter ner på marken.
Mm-hmm.
Jag har nog inte blivit alls, utan det måste vara senare. Och då börjar jag ifrågasätta, utan att gå in på detaljer, men att du beskrev ju i detalj exakt vad det hände, hur det hände, vad det träffade och hur det kändes. Och då tar han tillbaks allting som han sagt under flera timmar. Och backar det och säger att nej, det kanske hände senare. Problemet för målsägaren och problemet för åklagaren, att åklagaren har varit tydlig att just den delen som ska ha hänt efteråt avser inte åtalet. Det är inte en del av gärningen. Och då sa han ju då målsägaren själv under mitt förhör att de kanske har gjort det under tillfälle där inte ens våra klienter åtalade. Eller så har de inte gjort alls.
Mm. Men då förstår man ju varför tingsrätten i det läget drar öronen åt sig. Så att säga. De kan ju inte ha kommit fram till att han var särskilt trovärdig.
Nej, och det sa till med åklagaren sin slutbedering. Att jag,
till med åklagaren sa
ja, så illa var hans uppgifter. Mm. Och så mycket bytte han uppgifter.
Och den här veckan så samarbetar vi med Nextory. Och Nextory är som ni vet en ljud- och e-bokstjänst som du kan prenumerera på månadsvis. Och anledningen till att man ska skaffa Nextory är ju ett, om man tycker det är jobbigt att läsa helt enkelt. Man kan sätta på en ljudbok och läsningen blir av. Och det känns liksom som att man alltid har med sig en bra bok med tanke på att man kan ha den i mobilen. Martin, du har varit inne och vet jag och surfat runt lite på Nextory och fastnat för en bok. Berätta.
Jag har inte bara surfat runt, jag har till och med lyssnat på en bok, Jakten på Kapten Klänning, som är ju typiskt en sån bok som du och jag tycker är bra. Det vill säga det handlar om ett kriminalfall, ett svenskt sådan och ett intressant sådan. Om en man som alla tyckte var världens bästa person, ända från skolgången till när han jobbade, han var ett föredöme för alla, men han hade lik i garderoben. Och det visade sig att han var en väldigt hemsk person egentligen.
Och han var dessutom polischef.
Precis. Och det är en oerhört spännande och intressant bok. Som
kanske alla... som vi också kommer återkomma till i ett poddavsnitt om. Eftersom det rent rättsligt är ett intressant ärende också.
Precis, och vi har fått lite önskemål om det.
Mm. Vi har också ett erbjudande till er lyssnare. Och det är helt enkelt att ni har möjlighet att testa Nextory i 30 dagar gratis. Och gå in på nextory.se/kampanj och ange koden skyldig så får ni möjlighet att göra det också.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Men då förstår inte jag, hur kan de, om målsägaren inte var trovärdig, hur kan de dömas då?
Och då var ju frågan...
För det blev, resultatet, det kan vi ju ta också, resultatet blev att de dömdes allihopa men de fick en väldigt mild påföljd, de fick en villkorlig dom, en varning kan man säga.
Precis, och det man kan säga då är att då kommer tingsrätten först fram till att nej, inga flaskor används. Han har inte blivit slagen med en flaska i huvudet, för där hade det uppkommit skador som kanske, alltså sprucken hud, kraftiga skador, medvetslöshet, kraftigt blodvitt och så vidare. Och det fanns ju ingenting. Det fanns ett litet skrapmärke.
Mm.
Och inte på den platsen där flaskan då skulle ha träffat. Så man kom fram till att den stora flaskan har inte använts, och han har inte blivit huggen med flaskor när han sitter ner. Och då var ju frågan, har livvakten blivit attackerad? Och har de rätt i självförsvar?
För de hade utövat visst våld. De hade slagit lite på honom och sparkat lite grann på honom också.
Ja, det som man ser på filmen, det var helt ostridigt i målet. Mm. Det vill säga, alla var överens om att det har hänt, det har vi gjort.
Så frågan var, hade de blivit utsatta för ett angrepp som kunde liksom göra att det här våldet som de utövade mot honom var acceptabelt?
Precis, och då var ju frågan, hade livvakten blivit angripen? Och kan han blivit angripen med någon form av skarpt föremål, till exempel en kniv?
Men nu var det ju inte bara livvakten som försvarade sig, utan det var ju de två andra också.
Och det var...
Får man liksom göra gällande nödvärn i förhållande till någon annans utsatta situation?
Det får man. Om till exempel du skulle bli attackerad när vi går på stan av någon galen person, då har jag rätt att hjälpa dig och så att säga ta över din nödvärnsrätt.
Okay.
Och det var det de påstod, att livvakten kunde inte försvara sig mot två. Även om det var en stor kille så behövde de hjälp att kasta undan.
För så de måste rädda sin egen livvakt helt enkelt?
Ja, eftersom de hade knivar och det hade ju inte livvakten.
Nej, just det.
Så det kan man ju förstå. Det, och det uppenbarligen hade livvakten under en längre period kanske inte riktigt fått bort dem. Och det visar ju filmen också under hela den här vägen, under hela den här perioden. Så att det som hände var ju egentligen inte så allvarligt i början. Det var ju att de påstod att vi har blivit angripna, livvakten blivit angripen, och ett ganska allvarligt angrepp. Och då har den här A$AP Rocky-artisten kastat iväg en av killarna.
Men eftersom tingsrätten dömde alla tre, så kan ju de tingsrätten inte accepterat ert resonemang i det här läget. Alltså, vad var det som gjorde att tingsrätten tyckte att era klienters uppgifter var motbevisade?
Det som de resonerade i, så som de resonerade i domen, det var att okej, de här tre killarna som är anklagade, de är väldigt trovärdiga, väldigt tillförlitliga, de har berättat samma berättelse hela vägen, de har inte ändrat en uppgift. Kompisen och den här målsägaren är inte särskilt trovärdiga och inte särskilt tillförlitliga. Och då tycker man att det där har ju inte åklagaren motbevisat det här påståendet om att de blivit attackerade, för det är åklagaren som ska motbevisa. Och då hade vi dessutom en livvakt, det vill säga livvakten som under ed sa jag blev attackerad av de här två.
Men det måste ju funnits någon bevisning här som pekar ut någon annan riktning, eller?
Det påstår domstolen att det fanns, men det fanns det inte. Det var två stycken tjejer, bland annat den tjejen som filmade och som då la upp eller sålde videon till TMZ. Och hennes kompis, de var på platsen. Och de har då, påstår åklagaren, sett allt. Har det varit ett angrepp, då måste de ha sett det. Då kommer den första tjejen in, det första vittnet. Och hon säger, jag hade ryggen till. Jag har inte sett om det var en attack eller att det inte var en attack. Jag kan inte uttala mig om det överhuvudtaget. Allt jag hörde var att det plötsligt bakom mig så kraffade sin flaska. Jag vet inte om den slogs eller om den kastades i marken, och jag vet inte vad som hände innan det.
Ja, för jag tror att tingsrätten gick ut i pressmeddelandet och sa att de har satt tilltro till två unga tjejers uppgifter, och det här var en av de två unga tjejerna då.
Precis. Hon har
inte sett det.
Nej,
så det var ju märkligt.
Ja, mycket märkligt.
Den andra tjejerna?
Hon sa till en början, absolut, jag har ju sett det här. Jag stod ju och pratade med oss hennes kompis när det där hände. Han kan ju inte ha attackerat.
Nej.
Och då tänker man, okej, då har vi någon form av bevisning. Problemet var att detta var tjejen som filmade. Och min kollega Slobodan Jovicic konfronterade henne med uppgiften att, ja men är det du som filmar? Ja, det är det. Det var från hennes mobil man hittat den här högupplösta filmen som vi sen kunde använda som SROK-ärmen, som media kallade.
Mm.
Och då visade det sig att när hon filmar, precis i början hör man det här glaskrosset. Det vill säga när den här stora flaskan kastas i marken. Och man vet att sekunden innan det, eller två sekunder innan det är då det här angreppet ska ha skett.
Mm.
Och då frågar ju min kollega det här vittnet, men vad gjorde du egentligen när det här glaskrosset hördes? Det vill säga, vad gjorde du precis innan den här filmen sattes igång? Jo, då hade hon ju tagit upp sin mobil, slagit in sin kod, öppnat mobilen, letat fram den här Snapchat-appen, tryckt på den, letat upp sin kompis adresslistan, riktat mobilen mot sig och börjat filma. Och hade hela tiden fokus i mobilen. Och troligtvis, det vet vi inte med säkerhet, ryggen mot allt som hände.
Okej, så att ni menar helt enkelt att hon kan inte ha sett det hon påstod sig ha sett på grund av att hon höll på med det här som du beskrev nu?
Helt omöjligt, det framgick av filmen.
Okej, men hon påstod fortfarande, alltså efter...
Nej, då backade hon.
Då backade hon.
Och det är därför jag inte överhuvudtaget...
Så hon tog tillbaka de här uppgifterna om att hon hade sett allting?
Ja.
Men då är det ju jättemärkligt att tingsrätten ändå tycker att de uppgifterna är tillräckliga för att motbevisa era klienters uppgifter.
Instämmer. Sen blev det ju så att tingsrätten kom fram till att det här var ingen överstation och att de skulle dömas för misshandel. Och jag påstår att det är direkt felaktigt. Men de dömde våra klienter, eller alla klienterna, till en ren villkorlig dom.
Och det betyder ren villkorlig dom. Alltså huvudregeln är att man ska förena villkorlig dom med antingen samhällstjänst eller dagsböter.
Precis.
Men en ren betyder att det är bara en villkorlig dom, ingenting mer.
Ingenting mer. Och det blir ju som gult kort i fotboll, som jag brukar säga till mina klienter. Det är en varning, men det händer ingenting.
Och det är en väldigt mild påföljd, väldigt mild straff får man säga.
Det kan man ju absolut säga. Men det blir också, man hamnar i en sits, och det tror jag tingsrätten var mycket väl medveten om. Att man som misstänkt inte vågar överklaga. Åklagaren är helt övertygad. Ja,
precis, för det här man brukar ju säga, nu riktar ju du kritik mot tingsrätten här, och jag förstår kritiken mot bakgrund av vad du säger. Men det finns ju ett ordspråk i våra kretsar om att man, som heter att man inte ska kvälja dom. Det vill säga, man ska inte hålla på och beklaga sig över domar som meddelas, utan då får man istället göra någonting åt det. Till exempel överklaga. Och då blir ju naturligtvis frågan här, om det nu var så fel som tingsrätten kom fram till, varför överklagar ni inte?
För att påföljden blev som den blev. Och klienterna hade suttit häktade, och säga vad man vill om svenska häkten, det är inte roligt att sitta i ett svenskt häkte, det är inte roligt att sitta frihetsberövad.
Nej, det ska väl inte vara roligt heller, man är misstänkt för brott.
Absolut, och jag tror att rädslan, eller jag vet att klienterna var väldigt missnöjda, de håller med mig, tycker som jag, men min klient var så lättad över att bli släppt, så lättad över att bli försatt på fri fot, att man inte vill gå igenom hela den här pressen, rättegången igen. Det är så pass tufft. Så även om han är av den absoluta uppfattningen att han blev attackerad, han är oskyldig. Han hade rätt att försvara sig. Och vittnar bekräftade det. Bland annat livvakten och de två tjejerna. De två tjejerna kan inte uttala sig om det, men livvakten bekräftade det. Så vet både du och jag att man vet aldrig hur det går i en rättegång. Man vet aldrig hur det går i tingsrätt eller hovrätt. Och jag kan inte lova en viss utgång. Och då är det tufft när man har fått ett gult kort, en varning, att då ta en strid och gå igenom allt det här igen, återvända till Sverige, riskera att dömas hårdare. Då är det tufft. Och jag tror att de tyckte att den här tiden var så pass jobbig att det var skönt att få slut på allting.
Men det absolut viktigaste var väl ändå att få ut klienterna, var det inte
ja,
så? Från häktet. Alltså de hade ju, som jag förstått, en ganska stor internationell karriär att, så att säga, fortsätta
ja,
med.
Man ska väl säga så att vi var ju missnöjda utifrån hur rättegången gick, att det blev som det blev. Men våra klienter och vi försvarare blev ju oerhört lättade och glada att de blev försatta på fri fot. Och då visste vi också att de inte skulle dömas till fängelse. Och det var ju huvudmålet. Och det är just för att det är så tufft att sitta häktad.
Mm. Sen fick du lite annan uppmärksamhet också på så sätt att president Trump la sig i den här processen också, som jag förstått då, egentligen av inrikespolitiska skäl. Men vad fick det liksom för effekter, tycker du, på målet från ditt perspektiv?
Det fick faktiskt betydelse vid ett tillfälle, och där även åklagaren kanske till viss del höll med. Men normalt sett, man kan ju kombinera villkorlig dom med dagsböter och villkorlig dom med samhällstjänst. Och om det hade varit så att man kom fram till att det hade varit ett högt artvärde och att man skulle kombinera med samhällstjänst, så brukar man säga att utländska medborgare, de kan inte utföra samhällstjänst i Sverige.
Vi måste bara skjuta in med ett artvärde, betyder alltså att det finns en presumtion för att man ska välja fängelse redan på låga straffvärden.
Precis, och det är på ren svenska att då blir det fängelse om inte det är något alldeles speciellt.
Fortsätt.
Men man kan ju undkomma den här presumtionen genom då att döma ut samhällstjänst istället. Till exempel vid en allvarlig misshandel, så istället för att döma till fängelse kan man döma till villkor dom med samhällstjänst till exempel. Och i det fallet så kunde vi konstatera att här har vi garanti och möjligheter att skaffa boende, uppehälle i Sverige och en möjlighet att utföra samhällstjänst rent praktiskt. Och en möjlighet att återvända till Sverige och utföra den samhällstjänsten. Då finns det praxis, det vill säga det finns avgörande på området som säger att i de fallen, då är det faktiskt möjligt att utföra samhällstjänst. Så att man ska inte säga att det var helt tumma ord som media försöker få fram det till, utan USA gjorde vad de kunde. Men vad tycker du, Kristoffer, om dels frågan om det är nödvändigt eller inte, dels frågan om de skulle frias helt eller inte och dels eventuell påföljd?
Ja, när det gäller nödvärn så utifrån vad du beskriver, alltså för mig handlar det om en bevisfråga, helt klart va? Alltså tror man på de tilltalade och deras uppgifter inte motbevisade, då tycker jag att det definitivt är en nödvärnssituation. Alltså att en person blir angripen, man tror att det är med kniv, så är det klart att man har rätt att försvara sig mot ett sånt angrepp.
Och där handlar det lite om hur man tolkar de här två tjejerna, de här två vittnena. Och där påstår jag att det är på ett visst sätt. Och domstolen skriver ju att det är på ett lite annorlunda sätt.
Ja, och där måste man egentligen ha varit där. Ja. Och det finns väl inga egentliga referat av vad vittnena har sagt i domen?
Ja, det finns referat, men de är oerhört bristfälliga enligt min uppfattning. Mm. Visar inte allting. Så bara för att man läser en dom så får man inte reda på exakt vad som hänt i rättssalen, utan man måste faktiskt vara där. Mm. Och jag tror att de flesta journalister hade gått ut just då av någon konstig anledning och missade detta.
Kanske var det annat som hade hänt då?
Ja, jag pratade faktiskt med någon som var expertkommentator åt en av de journalistiska kanalerna utan att avslöja för mycket. Man sa det att nej, men vi var inte ens där och lyssna. Vi fick bara någon kort sammanfattning och sen så freestyle vi lite utifrån det. Mm. För jag var så upprörd, hur kan man inte liksom ha reagerat på detta som expert?
Mm.
Och då fick jag reda på att ja, men vi visste inte att det var så här.
Nej.
Vi lyssnade inte ens på de här två tjejerna.
Så det är bättre att lyssna på oss helt enkelt än att lyssna på any given expertkommentator?
Definitivt i det här fallet i alla fall. Sen så kanske du skulle fått annat svar om du pratade med åklagaren eller med domaren.
Ja.
Men min uppfattning är glasklar att utifrån det som jag upplevde i rättssalen, utifrån det de här två tjejerna sa, så är det uppenbart att det var fråga om en nödvändighetssituation. Och vad tycker du i läget då? Tycker du att det var uppenbart oförsvarligt om nu rätten har kommit fram till att det var nödvändigt?
Nej, men att kasta ner någon på marken, alltså oskadliggöra den på det sättet, det har jag inga synpunkter
på. Det måste
på.
Vara okej om det
ja.
Vad man tror är ett knivangrepp, ett putativt nödvändigt, inbillat nödvändigt.
Men jag måste nog ändå säga att fortsätta sen att sparka på personen när den ligger ner, där börjar det nosa för mycket.
Där kom vi fram till att det var två sparkar på axeln som inte orsakat några direkta skador. Och ett slag i magen som inte orsakat några direkta skador.
Nej, och då kan man göra en annan bedömning. För att sparka på någon som ligger ner låter ju illa. Men man kan ju sparka olika hårt. Och
precis.
Det kan bli olika effekter av det. Och har det inte blivit några skador av det, då skulle jag nog också landa i att det inte är uppenbart oförsvarligt och att de skulle frikännas.
Och även om man tycker att det är uppenbart oförsvarligt, så hamnar vi i det som vi tidigare varit inne på, nödvärnsexcess. Det vill säga att allting gått oerhört snabbt. Och här vet vi, här har vi ju film på att det tog 2 sekunder. Och att man under den korta tiden haft svårt att besinna sig. Så att jag tycker att även om man skulle komma fram till att det här var lite för mycket våld, så är det ändå så att de ska frias på grund av det här som kallas nödvärnsexcess. Det vill säga att man inte riktigt haft tid att samla sig och tänka efter och besinna sig. Så att jag tycker att min uppfattning, att hade det här överklagats till hovrätten, så hade de sannolikt blivit frikända. Men frågan är man är beredd att ta den risken, och dels var våra klienter inte beredda att fortsätta detta, för det var så mentalt jobbigt.
Ja, det finns mänskliga aspekter också som man ska ha klart för sig då när man ställer sig frågan varför man överklagar eller inte.
Men vad har vi lärt oss idag då, Kristoffer?
Att det sannolikt är så att tingsrätten har kommit till en felaktig bedömning och att det kanske fanns andra skäl till varför man dömde som man gjorde.
Och vi har väl också lärt oss att vissa mål blir stora på grund av vem som är inblandad. Det handlar inte alltid om vad som har hänt. Det här som hände, så var ju ingen jätteallvarlig sak, om jag uttrycker mig så. Det var inget mord, ingen kidnappning, inget av den typen. Utan som du sa, ett vanligt gatuslagsmål, påstår åklagaren i alla fall. Men det blev stort. Dels för att det blandade sin regering, dels för att det var en känd person som var inblandad. Och det eventuellt, enligt vissa i alla fall, har ju inneburit att man fått en lite annan behandling. Det vill säga att poliserna tar i lite mer, utreder lite mer noggrannare, det går lite snabbare hos NFC.
Och sen tycker jag också det positiva som det här målet har fört med sig, det är att det har satt ytterligare press och ytterligare fokus på våra förlegade häktningsregler.
Och där har vi problem och det kommer vi återkomma till i framtida avsnitt, men det måste ändras.
Mm. Ja, du har lyssnat på ytterligare ett avsnitt av podden Skyldig med mig, advokaten Kristoffer Stare.
Och med mig, advokat Martin Persson.
Glöm inte att gå in på Apple Podcast och rate oss.
Eller mejla oss på skyldig@starepersson.se.